Ja, det är Åke Sandin det här och då följer som vanligt Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Det är den 1462 sändningen i följd sedan 1985. Programmet i största korthet. Ja, som vanligt delar vi ut rosor bland annat till svenska läkare mot kärnvapen. Tyresöradions Ann Sandin Lindgren intervjuar mig, Åke Sandin, om min uppväxt vid Höga Kusten, hur jag kom till Tyresö redan 1947 och min militära karriär som befäl under en repmånad och hur jag sedan hamnade i fängelse för vapenvägran. Men först Louis Armstrongs positiva budskap.
Stacy Brown. Lovers aid in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Ja, det räcker med 22 sekunder Louis Armstrong, den positive Louis Armstrong, för att jag ska dela ut veckans rosor ifrån Radio TUFF. Den första rosen vill jag ge till Klara Levin som är aktiv i Svenska läkare mot kärnvapen, en organisation som tillhör International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Och de fick faktiskt Nobels fredspris redan 1985. Clara Levins artikel har rubriken Med ilskan som drivkraft. Och hon inledde med följande ord, citat. Jag är så arg och besviken på hur världen fungerar. Den stillastående internationella politiken som kärnvapenstaterna förespråkar. Upprustningen som gör världen till en allt mer osäker plats där ett litet misstag kan förinta en hel stad är oroväckande. Hur är det möjligt att ens argumentera för att fortsätta att producera kärnvapen? Hur kan det som ses som realistiskt att fortsätta denna maktordning och gissantagande. Det här är frågor jag ställer varje dag, men jag får aldrig riktigt några svar. Inte ens 3 månader av det nya året har passerat och de 2 största kärnvapenmakterna, USA och Ryssland, har lanserat nya kärnvapendoktriner. Doktriner som i verkligheten innebär att tröskeln för att använda kärnvapen sänks, som innebär att de utvecklar taktiska små kärnvapen, innebär i praktiken att de är skapade för att användas. Slutcitat. Och Clara Levin fortsätter med att bland annat skriva. Om det är att vara realistisk, att förespråka död och lidande, så är jag glad över att jag blir kallad naiv. Jag vill inte ge upp tanken om att världen kan bli en bättre plats, fri från hot om kärnvapen. Frågan är om Sveriges politiker kommer fortsätta att dansa efter andra länders pipa eller stå upp för en rättvis värld. Dagen då vi blir passiva kan vi lika gärna ge upp. Så jag antar att det är bra att känna ilska. Det betyder att jag fortfarande inte gett upp hoppet. Och att jag fortfarande tror på det jag jobbar för, en kärnvapenfri värld. Så slutar Clara Levin. Sen en ros till Roland Hedayat i föreningen Jemen Solidaritet. Som betecknar de 3-åriga saudiska bombanfallen som en outsäglig katastrof. En krigsförbrytelse under FNs beskydd. Av en befolkning på 27 miljoner är 21 miljoner i akut behov av nödhjälp. Dessutom förekommer i Jemen historiens snabbast växande koleraepidemi. USA och Storbritannien stöder den saudiska koalitionen med vapenleveranser. Sen en ros till den amerikanske senatorn Bernie Sanders, som vid presidentvalet 2016 var Hillary Clintons svåraste konkurrent i det demokratiska partiet. Han säger nu att vad USA gör i Jemenkriget är olagligt och otillåtet. Liksom senatorerna Mike Lee och Chris Murphy talar han nu ut och påstår att utan kongressens tillstånd måste USAs militära stöd till den saudiska koalitionen i kriget i Jemen få ett slut. Och sen en ros till War Resisters International, den internationella fredsrörelsen med över 90 anslutna grupper i 40 länder. Vid sitt grundande 1921 antogs följande grundprincip, citat: krig är ett brott mot mänskligheten. Jag är därför fast besluten att inte stödja någon typ av krig och att sträva efter att undanröja alla orsaker till krig. Nu fördömer man NATO-landet Turkiets krig i norra Syrien. Det har fått ett par hundratusen civila att fly undan turkiska bomber i staden Afrin. VRI, War Resisters, stöder de turkar som lever farligt genom att motsätta sig kriget. En ros till Patrik Pavlov som nu bland annat skriver, citat: Theresa Mays bevis mot Ryssland för tankarna till en annan premiärminister hösten 2002 sa sig Tony Blair presentera säkra bevis för att Irak Saddam Hussein skulle kunna attackera Storbritannien med kemiska vapen 45 minuter efter att orden getts. Detta var ett av de avgörande så kallade bevisen för att Irak hade massförstörelsevapen och dessutom hotade västvärlden med dem. Bevis som motiverade det fruktansvärda angreppskrig som tog död på hundratusentals irakier, förstörde stora delar av landet och bidrog till terrorgruppen IS framväxt. Idag vet vi att den dåvarande brittiska regeringens tvärsäkra bevis var bluff och båg rakt igenom. Allt handlade om politik, om att inför den västliga folkopinionen motivera nödvändigheten av att slå till mot Saddam Hussein och därmed kunna lägga under sig Irak och dess oljetillgångar. 16 år senare är Theresa May på väg att göra en Tony Blair. Hon sprider obevisade anklagelser för att demonisera det land som är fienden för stunden. Slut citat. Sen en ros till toppmötet om Etiopien den 14 mars med inledning av Kumale Girma och en annan etiopier. Besökare har berömt det som ett fantastiskt bra möte där man fick reda på mycket om Afrikas näst folkrikaste land. Och slutligen en ros till alla solidariska som nu redan betalat medlemsavgiften till TUF på plusgiro 16 01 37-6. Avgiften är på 200 kronor per år för enskild plus för annan på samma adress 80 kronor, det vill säga familjemedlem. Hjärtligt välkomna till TUF, kära lyssnare. Ja, där är Radio TUF, Åke Sandin, och det är den 1462 sändningen av Radio TUF som har hörts varje vecka sedan 1985. Och jag har väl intervjuat 4-6 tusen människor i Radio TUF, förutom de 4-5 tusen intervjuer jag gjorde med olika människor. Men sedan några år har jag bara ägnat mig åt Radio TUF. Och den som verkligen har jobbat med Tyresöradion, det är Ann-Sandin Lindgren. Du sköter rulliansen, du är programledare tillsammans med många andra. Och du är redaktör också, ja. Vad betyder det?
En fin titel, eller hur?
Ja.
Ja. Nej, men alltså det roliga, Åke, det är ju att vi i alla fall är ett antal personer nu som försöker hålla igång radion.
Ja.
Och vi då som gör kanske bara ett program i veckan eller ett program varannan vecka. Vi är faktiskt 12 stycken nu som gör program.
Härligt.
Ja, vi är ju helt oförstående till hur du klarar av att göra 4 program per vecka alldeles själv förut.
Från 1993 till 2000. Det är 20 år, 2013.
Ja, så vi suckar ju liksom bara för att försöka få att bara klara av att göra ett program per vecka. Hur fixar du det egentligen? Hur lyckas du intervjua så mycket folk och få klart 4 program varje vecka? Det undrar vi andra.
Ja. Jo, jag lyckades. Jag vet inte själv nu hur jag lyckades. Nu är jag så gammal och trött. Och därför har jag bett dig att intervjua mig som omväxling.
Precis.
För om min ungdom till exempel. Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Det är stor del.
Ja, så det är väl bra att Tyresöborna får veta. De som inte hört dig på ett tag. För det var länge sedan du berättade om Ullånger, din uppväxt. Så jag tycker du berättar, Åke Sandin, du är inte född i Tyresö, även om du har varit här väldigt länge.
Mm.
Var föddes du någonstans?
I Ullånger, vid Höga kusten. Ull var skidornas kung.
Mm.
Vi var duktiga på att åka skidor där, förstår du.
Och i det hus som du föddes har en annan skidstjärna varit, va?
Nej, det tror jag inte.
Var det inte så att...
Nej, Elis Wiklund, när jag var 4 år.
Ja.
Det var redan 1936. Då blev Elis Wiklund olympisk mästare på skidor i Garmisch-Partenkirchen. Och han var från Ullånger.
Just det. Och Ullånger är Höga kusten för de som inte vet.
Ja visst. Nordingrå var i närheten där. Och vi hade 5-6 mil till Härnösand i söder. Och Örnsköldsvik i norr. Så jag håller ännu på Modo. Jag gick i skolan, folkskola, i 7 år.
Var det normal folkhögskola? Eller folkskola då i 7 år?
Ja visst.
Alla gick då?
Folkskola, ja. Och jag var yngst. Jag började när jag var 6 år. Så jag slutade när jag var 12-13. Och sen jobbade jag i mina föräldrars affär.
Just det. Var det tänkt att du skulle bli affärsinnehavare då? Ta över affären?
Nej, jag vet inte vad man tänkte på den tiden, men de gav mig chansen att studera vidare.
Ja.
För när jag var 15 år, då skickades jag till Tyresö.
Just det.
Av alla ställen.
Varför då?
1947. Där bodde en av mina många fastrar, Greta, tillsammans med sin man Ernst Tavelin, ute på Nytorp.
Just det.
Och jag cyklade i de där hemska backarna, Orrenäsbacken, det var 3-4 kilometer till Tyresö centrum på den tiden, som var inte långt från slottet.
Precis.
Någon affär där. Och därifrån gick bussarna.
Och det fanns ingen Bollmora då? Bollmora gård fanns?
Det fanns en hållplats på vägen in till, in till Ringvägen.
Ja.
Och sen tog jag spårvagn nummer 8, tror jag, till Birger Jarlsgatan, där Enskilda gymnasiet låg.
Mm.
Och där studerade jag i 3 år. 1 år till realen. Jag hoppade över.
Vad var realen för oss som inte fattar? vi förstår inte ens vad vi pratar om.
Men du är inte så jäkla ung.
Jag vet, men på vår tid heter det inte folkskola och realen. Vad är realen? Det är högstadiet egentligen, va? Motsvarande, eller? Eller det är gymnasiet?
Det var de första åren i läroverk. Man började när man var i 11-årsåldern och gick 5 år och tog realen.
Okay.
Och sen gick man på gymnasiet om man ville. Det var inte så många som gick där.
Nej.
Men jag gjorde raketkarriär på gymnasiet. Så när jag var 18 år tog jag studenten.
Mm.
Väldigt ung.
Men
Ullånger måste vi prata lite grann om.
Därför din mamma blev ensam.
Ja, när jag var 19 år så dog min pappa. Och det, jag är ju oerhört tacksam för att jag inte blev lika kortlivade som min far. Mm. Vars båda bröder dog när jag var 36. Mm. Min farmor födde 13 barn.
Oj.
Och många dog som unga barn. Men ett myller av fastrar. Och sen två farbröder som dog väldigt ung.
Men varför? Din pappa och dina farbröder var ju hälsosamma och åkte skidor och allting sånt. Hur kom det sig att de dog så tidigt?
Ja, min pappa rökte aldrig en cigarett. Nej. Till exempel. Jag vet inte.
Nej.
Jag har haft tur. Kroppspulsådern, aortan, brast ju på mig för 15-20 år sedan. Men tack vare snabb ambulans till SÖS och duktiga läkare som fixade det så överlevde jag. Och sen bytte de ut en klaff i mitt hjärta för 10 år sedan ungefär.
Mm.
Så jag lever, jag fyller 86 i mars i år.
Så ända sedan du var 50 har du tänkt att du lever på övertid, eller hur?
Verkligen. Men vi skulle prata lite om militär karriär.
Ja.
Jag började väldigt tidigt. Redan i slutet av andra världskriget. Då var ju vi väldigt militaristiska. Då fanns det något som heter landståndspojkar. Och jag var en mycket trogen landståndspojke vid 13 års ålder.
Aha.
Sköt med karbin, modell 1888 eller något sånt där. Och låg i militärtält och det var väldigt spännande. Och sen när jag tagit studenten, då blev jag inkallad till Livkompaniet i I-21 Sollefteå.
Var det fint eller?
Ja, det var...
Elit?
Ja, det var, vad heter det, befälsutbildning.
Berodde det på att du hade pluggat och många av dem som pluggade blev befäl? Ja. Var liksom ordning och reda där.
Ja.
Bondpojkar kom längst ner och studenter kom högst.
Ja.
Var det så?
Ja. Och där gjorde jag karriär som pansarvärnssoldat. Så jag gick ut som etta ur underofficerskolan och blev sergeant. Värnpliktig sergeant. Och som 22-årig valp förde jag befäl över 40 repgubbar. Repgubbar var på den tiden för mig folk som var 35-40 år.
Mm.
Och det var en vintrig, kall manöver uppe i Norrland i 30 dagar.
För det var fortfarande ett fåtal år efter kriget. Så krig var någonting väldigt verkligt för er allihopa.
Ja, det var 52 gjorde jag lumpen. Och 54 förde jag befäl över repgubbar i Norrland.
Som 15-åring alltså var du här i Tyresö?
Ja, men det var nog bara en termin. För sen var jag inakkorderad i Enskede tillsammans med familjens jämnåriga son. Och sedan var jag inakkorderad i Södra Ängby. Det var fint, förstår du. Södra Ängby, det var övre medelklass och överklass som bodde där. Norra Ängby var lite mer låg medelklass och...
Man höll ordning på sånt.
Men mitt inackorderingsrum, det var 2x2 meter. Så det var inte mycket.
Mm.
Men det gick ju bra. Och så jag kan en del om våra inackorderade i Stockholm.
Men var inte det, du åkte ändå tillbaka upp till Ullånger och hjälpte till affären. Och du åkte fram och tillbaka. Eller fick du vara nere alldeles själv?
Jag var här alldeles själv under terminerna.
Mm.
Men på sommaren var jag där uppe. Och på jularna, julhandeln deltog jag i. Då var det ju mycket jobb i en affär.
Mm.
Vi sålde ju allt möjligt. Och Och när min pappa dog när jag var 19 år, då blev min mamma ensam, men hon var en strong kvinna.
Hur klarade hon det?
Ja, hon fick hjälp av mig lite grann ett år. Jag avbröt mina universitetsstudier och sen jobbade hon på väldigt med... Hon var en duktig människa.
Hon ville inte att du skulle komma tillbaka och liksom hjälpa till i affären? Eller hon tyckte det var bra att du, eller tyckte hon att det var bra att du var i Stockholm och plugga vidare?
Jag stannade ju hemma ett år när jag var 19-20 år, när min pappa hade dött. Så då jobbade jag i affär och lyfte tunga säckar från magasinet och sådant.
Vad skulle du bli när du åkte till Stockholm då?
Ja, jag ville nog bli lärare faktiskt.
Du ville bli lärare? Det var nog fint att bli lärare på den tiden.
Ja, det var väl det.
Det var liksom, det var prästen, läraren och läkaren som var någonting, och, som var någonting att ha, va?
Ja, ungefär det.
I en liten by i Norrland.
Ja.
Och alla de, för det är väl, hela Stockholm består väl av massa norrlänningar som flyttar hit.
Ja, det är en väldigt inflyttningskommun.
Ja.
Vi var många nyanlända på min tid.
Ja.
Så att...
Men sen...
Ja.
Så fick du barn. Jag var ditt första, inte ditt första barn.
Nej.
Men för 60 år sedan.
Ja.
Och då bodde vi inte i Tyresö.
Nej, då hade vi flyttat till Rågsved. Minns du någonting av Rågsved?
Ja, lite grann. Jag var ändå 7 år när jag gick första klass där.
Ja, det gjorde du. Ja. Och då hade jag börjat som lärarvikarie under mina studier. Så jag studerade på ganska långsamt, men jag jobbade hela tiden. Jag var vikarie i Solberga, i Hägerstenstrakten. I en termin, jag var i Alvik, jag var på 4, 5, 6 olika skolor.
Mm. I vilka ämnen då?
Ja, då var jag ute på mellanstadiet och ibland på högstadiet. Men sen blev jag ju lärare i Nyboda.
Just det.
Men då var jag uppåt 30.
Oj, vad gammalt.
Ja, jättegammal.
Men vilka ämnen var det då som du hade?
Som högstadielärare hade jag matematik och SO, det vill säga samhällsorientering, historia, geografi.
Men på den tiden pluggade man inte, blev bara historielärare från början och sen blev det SO, var det inte så?
Jo, just det.
Mm.
Man kompletterade i de ämnena.
För det var historia som
matte
var ditt...
Matte hade jag studerat mycket på gymnasiet. Jag hade tillvalet var ultra realt. Det var fysik, kemi och specialmatematik.
Pluggade du kemi och fysik också?
Ja, på gymnasiet. Ja.
Aha.
Ja.
Mm.
Så jag borde ha blivit civilingenjör egentligen. med de studierna.
Men Nybro skola, du var en av de första lärarna där, va?
Ja, inte någon av de allra första, men...
Men de här första åren för Nyboda högstadium, det var ju många nya lärare där. Det var ju ett fantastiskt ställe.
Ja, och det var ju hyreshusen på Granängsringen och så vidare.
Mm.
Så det var en utmaning, men det var... Jag är urless på den här skoldebatten som förs idag. Jag är inte ett dugg engagerad, jag vet inte varför.
Jag vet att du brukar säga att du använder dig av läroplan 69, Lgr 69.
Alltså.
Sen dess, det vill säga att du hade katederundervisning och talade om för... Du berättade för ungdomarna det här med liksom allt det här konstiga som kom sen. Det brydde du dig inte om, du körde din variant.
Ja, men det roliga är när det var länge sedan jag slutade som lärare, det var väl 25 år sedan nu, att gamla elever... hör av sig och är väldigt tacksamma faktiskt.
För du höll ordning i klassen?
Ja, jag höll ordning och en av mina värsta busar, han ringer då och då, särskilt när han är på fyllan, Och han är pratsam. Han får inte en syl i vädret. Men han säger, du anar inte vad du betyder för oss. Han är lite full. Jag är inte säker på att han är, när han är nykter säger samma sak. Mm. Och även andra på Facebook och sånt.
Mm.
De minns mig med glädje.
Mm. Därför att i ditt klassrum så funkar det.
Ja, det gjorde du väl.
Mm. Jag vet en elev som minns dig, fast han bara hade dig i sjuan. Han minns när du suddade tavlan med honom. Jag talar inte om vad han heter, för hans mamma är en av mina bästa kompisar. Och då, han funkade inte, och då tog du honom och så bara drog du honom på tavlan några gånger. Sen dess skötte han sig, och du var hans bästa lärare, sa han.
Och det konstiga är att när man tog in med hårdhandskarna så gillade, och man var rättvis, så gillade tonåringarna detta.
Ja. Och du höll ordning på deras föräldrar också, va? Du gick ju hem ibland och hämt.
Ja.
I och med att du är en rökare, det måste vi tala om för allihopa, så ville du gå ut och röka. Och ibland gick du upp och hämta eleverna från Granbacken när de inte kom till skolan.
Mm.
Tog den svänglet, alla hoppa, jobba med stenciler, var du duktig på.
Ja. Kopierade till förbannelse, frågor till läroböckerna.
Ja, så fick de sitta där och jobba självständigt medan du gick och hämtade dem.
Men min lysande militära begåvning när jag var ung och som 22-åring redan förde befäl.
Och tänkte ha en bra militär karriär.
Ja, kanske det. Den avbröts ju ganska snart.
Varför då?
Jag började läsa historia.
Ja.
Och då märkte jag att i moderna krig, bombardemang till exempel, så dör minst lika många oskyldiga civila, barn, kvinnor, som beväpnade män. Och det är Hiroshima, Nagasaki, för att inte tala om tyska städer som Dresden, Hamburg, Pforzheim och andra, som förvandlades till grushögar. Mm. 70 000 tyska barn brändes ihjäl eller dödades. Det är ingen som talar om det. Liksom ryssar dog i 20 miljoner av olika saker.
Mm.
Och det gjorde att med kärnvapen så blir det inget försvar. Det blir bara en stor förintelse av städer och människor.
Mm. Men var det inte också så att precis då var den här debatten i Sverige om, alltså vissa vill ju ha svensk atomvapen. Var inte det precis den vevan som ni diskuterade? Ni intellektuella på den tiden diskuterade det här?
Ja, det var ju en väldigt, väldigt militären och politiker.
Alltså en massa kvinnliga bra politiker som sa ifrån det, va?
Det var det. Inga Thorsson, Alva Myrdal, Maj-Britt Theorin och andra gjorde en fin insats mot svensk atombomb. Och det bildades en förening som hette
AMSA eller något sånt där.
AMSA, aktionsgruppen mot svensk atombomb, med Per Anders Fogelström i täten.
Och Per Anders Fogelström, var han redan då ordförande i Svenska Freds?
Nej, han skulle bli det.
Han blev det?
Han blev det så småningom.
Det har varit fina dokumentärer om honom på tv.
Han skulle ha fyllt 100.
Just det.
I fjol.
Ja, då gick det en jättefantastiskt bra dokumentär.
Ja.
Som man tror jag kan se på SVT Play om man vill.
Ja, just det.
Gick du med då i Svenska Freds? Då?
Jag gick med i Svenska Freds. Jag var med i en lokalförening i Stockholm. Och framförallt så nekade jag ju. Jag blev inkallad på nytt. 54 hade jag varit befäl. 58 blev inkallad på nytt. Och då sa jag nej.
Just det.
Jag besökte kyrkoherden i Vantör i Rågsved. Men han tyckte ju att jag borde göra militärtjänst.
Va?
Ja. Kyrkoherdena på den tiden, de var ganska militaristiska.
Mm.
Där med Jesu budskap om att man inte skulle döda och behandla även fiender schysst, det glömde man bort.
Mm. Så du vapenvägrade?
Jag gjorde det.
Det var inte många som vapenvägrade 1959, va?
Jo, det var... Nej, inte då. Men jag gjorde det och hamnade i fängelse.
På Bogesund? En getingsommar?
Det stämmer. Minns du det?
Nej, men jag vet ju att jag var 2 år och att jag blev biten av getingar.
Ja. Jag var expert på rattfylla, för mina flesta medfångar var rattfyllon.
Mm.
Och så var det någon snäll farbror som hade tafsat på mindre barn som var där också. Det var
ingen... men du var den enda vapenvägran?
Ja, där var jag, då var jag det.
Mm.
Men sen blev det ganska vanligt. Det var väl på 60 och början av 70-talet uppåt 1000 svenska killar som vapenvägrade.
För då började den här fredsrörelsen, ja, och dra igång.
Ja, verkligen.
Folk var rädda för atomvapen. Man, ja, pratade om atomvapen, eller hur?
Ja. Och,
när gick du med i Svenska Freds?
Ja, vet jag inte. Det var 58 eller något sånt. Mm.
Och när ni flyttade ut hit till Tyresö så var... Vi flyttade ut 1964, va?
Ja, 63 tror jag.
Ja.
Ja.
Och när bildades TUFF?
TUFF är 50 år.
Mm.
Men nu har vi pratat så länge.
Mm. Det gör ingenting. Numera så är vi inte lika noga som du var med att hålla 30 minuter. För vi orkar inte avbryta så mycket. Du har rätt som gammal nästor i den här närföreningen att prata lite längre. Så att vi måste komma i mål, tycker jag, när det gäller...
Mm. Ja, TUFF är 51 år. Vi firade 50-årsminnet i fjol. Och att jag var noga med att göra halvtimmar bara, det var för att man kunde säga...
Hur dags?
Att nu kommer om... 3 timmar. En och en halv timme kommer det programmet, om en timme kommer det programmet. Om en halvtimme kommer det här programmet.
Mm.
Och nu börjar vi med det här programmet.
Sånt kör vi inte med längre. Nu bara ramlar programmen in. Man får gå på en hemsida och kolla när de körs.
Ja. Tack snälla, Ann-Sandin Lindgren.
Men jag vill bara säga så här. Du har ju, det måste man också berätta. Du efterträdde Per-Anders Fogelström som ordförande i Svenska Freds.
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Det gjorde jag. Vi kan väl prata lite mer om...
Den historien sen. Nästa Radio TUFF.
Ja, just det.
Okej, okay, då får ni vänta när du får höra nutidshistoria. För nu har vi nästan inte helt hunnit med hela din historia.
Jag har bara hunnit med lite grann. Ja. Tack så då.
Ja, tack ska du ha.